Det här är Sveriges Radio Sjuhärad och jag heter Eva Larsson och det här är mitt sommarprogram. Jag var barn på 50-talet och blev tonåring när Beatles och Rolling Stones slog igenom. Rolling Stones var den tidens Marilyn Manson och många föräldrar blev upprörda om deras barn gillade Rolling Stones. Just därför blev jag en hängiven Stones-fan när jag var 12 år. Det fina med deras musik var att den var aggressiv och det tilltalade vissa ordentliga flickor som hade fått lära sig att det var förbjudet för dem själva att bli arga. Sådana som jag hade fått lära sig att aldrig ryta till och därför behövde vi andra som gjorde det åt oss och till det passade Mick Jagger bra. Det var ett halvt sekel sedan och för en del lyssnare låter det som om jag var ruskigt gammal och för andra som om jag var rätt så ung. Men mycket är sig likt, det kan man höra om man lyssnar på dagens hårdrock som verkar fylla samma behov för dagens arga unga. Den värld som barn och ungdomar lever i har i vissa avseenden inte förändrats ett dugg under det halvsekel som jag har varit med. På 50- och 60-talet togs barns upplevelser och känslor inte alls på allvar. Barnen måste vara glada och snälla och de fick inte klaga över något, för då var de bortskämda. Och det var förfärligt för föräldrarna om andra vuxna sa om dem att de hade skämt bort sina barn. Om barn på min tid blev kränkta av andra barn, sa vuxna till dem att man måste kunna försvara sig, annars klarar man sig inte i livet. Men de vuxna hjälpte inte till, utan lät barnen öva på egen hand i grupp tillsammans med kamrater. Hur man gör när man sätter sig i respekt och hur man gör när man trampar på någon eller går till angrepp. Om barn på min tid blev förenmjukade av vuxna fick de däremot inte försvara sig, för vuxna visste alltid bäst. En sån där sak som de visste var till exempel att barn har ruskigt dåligt minne. För jag minns att många vuxna ofta sa att barn glömmer så fort. Det var därför som det inte gjorde så mycket om man var lite brutal mot barn, för de glömde ju av det så kvickt. Så dök det upp hemska provokatörer med elektriska gitarrer som de först spelade på och sedan slog sönder på scenen. Och de halvstora barnen avgudade dem. Och eftersom den tidens föräldrar inte kunde engelska och inte förstod vad provokatörerna sjöng, begrep de inte alls varför barnen gillade dem så. Numera kan ju folk engelska så bra, och därför förstår ju dagens vuxna så väl varför en del barn gillar sådana som Marilyn Manson och Slipknot. Vi lyssnar på The Rolling Stones i en tidig version. När jag var 7 år och hade börjat skolan fick jag i julklapp en poesibok som alla flickor då hade. Den lämnade man till sina kompisar som ritade och präntade små minnesverser i den. Den populäraste versen bland flickorna i min skola löd: "Jag vill rulla i ditt hjärta som en liten, liten ärta." Om man hade riktig tur, vilket hände mig själv en gång, så kunde man få äran att skriva först i en alldeles ny bok. Och då passade man på att lägga beslag på sista bladet i boken, för det kunde ju bara en person göra, och då fick man vara ensam om sin vers. Då skrev man: "Sist i boken vill jag pränta att du är en bussig jänta." Själv har jag 2 sådana gamla poesiböcker bevarade, och i båda finns den här versen på sista sidan. I den ena boken har min klasskamrat Kristina skrivit och stavat fel: "Sist i boken vill jag pränta att du är en bussig jänta." Hon var inte från Stockholm som man skulle kunna tro, utan hörde hemma i den skaraborgska leran som vi alla i klassen. När detta skrevs i mars 1960 hade klassen förmodligen just lärt sig att e-ljudet också kan stavas med e. Det fanns klara regler som man måste respektera när man hade blivit ombedd att skriva i någons poesibok. På de första båda bladen i boken skrev man till exempel inte, för de första sidorna var reserverade för de riktigt prominenta poesibokskrivarna, såsom innehaverskan själv eller hennes familj. Men av alla de övriga sidorna var den sista förnämast. Den som hade haft turen att få skriva på sista sidan kunde kosta på sig att vara mallig och stoltsera med äran att ha fått något som var åtråvärt. Sista sidan gav en status åt skrivaren som ingen av de 50 sidorna däremellan kunde ge. Den gynnade placeringen sist i boken ställde också krav på skrivaren. Där fick man inte vara tafflig, utan snyggt måste det vara. När jag själv en gång till en klasskompis lämnade tillbaka en alldeles nyinköpt bok där jag hade lyckats muta in sista sidan med en snirklig handstil i blyerts, fick jag ta emot kamraternas enorma beundran. Raskt kunde jag ta flera kliv uppåt till de högre höjderna på flickornas statusstege. Ovan som jag var vid situationen blev jag alldeles berusad av lycka över att så enkelt och så snabbt ha stigit i anseende och respekt hos kamraterna. Genast kaxade jag upp mig och la mig till med precis samma olater som den i vanliga fall mest privilegierade Berit i min klass hade. I flera dagar satt jag uppflugen på den översta gyllene pinnen bredvid drottning Berit och såg nedlåtande på mina enkla klasskamrater som fick hållas på sidorna för allmogen med sina ovässade pennor och kritor. Precis som hon försökte jag befästa min överlägsenhet genom att peka på de andras svagheter och strö en och annan grymhet omkring mig. Jag blev dock kvickt och lätt nedknuffad till min vanliga plats i skocken när någon upptäckte att jag hade fåniga skor på mina självupphöjda fötter.
Never me. So I dubbed the unforgiven.
Nu bar det sig inte bättre när drottning Berit själv gick och bröt mot poesiboksreglerna. I min bok. Det var nämligen så att det fanns tre konstnärligt begåvade systrar i min skola som förstås var flitigt anlitade poesibokskrivare. De hade alla också begåvats med bibliska namn och hette Elisabet, Rut och Febe. Elisabet hade skrivit i min bok och med sin skickliga hand ritat och färglagt en mycket naturtrogen röd ros som vi alla beundrade som något av det vackraste vi sett. Gång på gång fick jag hålla upp sidan med rosen när de andra ville titta. Åh, vad fint, flämtade de. Nej, rör den inte, sa de om någon försökte känna på den. Veckan efter blev det Berits tur att skriva i min bok. När jag fick tillbaka boken såg jag genast i min bestörtning vad hon hade gjort. Hon hade kalkerat av Elisabets ros genom att fylla i konturerna med en vass penna och hon hade tryckt så hårt att Elisabets sköna ros var skadad i kanterna. På Berits egen sida såg man en exakt likadan ros med djupa vita spår där pennan gått fram med kalkerpappret emellan. Jag ville, men vågade inte opponera mig mot den frihet som den mäktiga Berit hade tagit sig. Jag svalde förtreten och sorgen över den sargade rosen och lämnade boken vidare till Annika i tvåan. Nästa dag kom Annika till skolan, upprörd och arg. Hon hade sett Berits plagiat och tyckte att det här gick för långt. En så flagrant stöld bara måste påtalas. Och inte nog med det, originalet var ju dessutom skadat, vilket borde bestraffas på något sätt. Vi stod några stycken och lyssnade på vad Annika sa, och vi höll verkligen med henne. När hon hade talat färdigt så kände vi oss också upprörda och arga. Annika var annars en rar och mjuk flicka, men hon hade självklara auktoritet över oss i ettan eftersom hon gick i tvåan. Ålder går nämligen före allt annat i barnens hierarkiska värld, före alla andra statussymboler. Med Annika i spetsen stegade vi alltså iväg för att i samlad tropp näpsa Berit. Åh, vad jag kände mig glad och tacksam över att Annika hade gripit in. Berit lyssnade på Annikas anklagelser med en förnärmad uppsyn. Så spände hon ögonen i oss och väste att hon visst inte hade kalkerat och att vi bara inbillade oss. Och förresten läspar du, sa hon till Annika och log skadeglatt. Hon heter Elisabet, inte Elisabet. Och så heter det Ros, inte Roth. Och därmed vände hon oss ryggen och gick och vi stod kvar där snopna och tysta. Själv var jag alldeles chockad, men också imponerad över hur orädd Berit var. Jag kunde inte begripa hur hon vågade gå på Annika som var äldre och dessutom så hygglig mot oss ettor och hur hon till råga på allt hade vågat spela så högt som hon gjorde. Alla visste ju mycket väl att Annika inte alls läspade, men ingen vågade ta Annika i försvar mot den lögnaktiga anklagelsen som drottning Berit utan att blinka spottade ur sig. Istället föredrog vi att återställa vår egen sinnesfrid genom att kvickt glömma vad saken egentligen handlade om och tyst för oss själva tänka att Annika nog hade läspat lite i alla fall. Och att läspa var ju löjligt.
Meget mere end det øjnene ser. Hvis vi kunne fatte det, før det ikke er der mere. Så kunne vi se med tante Olgas briller, synge med på melodien som blev væk. Satse tarantella i fru Hansens kælder og skrive breve med usynligt blik. At skrive breve med usynligt blik. Hvis vi kunne se det, som ingen kan se, så er det
sammen under den hvide bro. Ah, hør græsset gro. Så kunne vi se, hvad tante Olgas briller svinge med på melodien, som blev væk. Danse tarateller i fru Hansens kælder, har skrive breve med usynligt blæk. Har skrive breve med usynligt blæk.
Precis så som vi förskrämda små barn gjorde när sjuåriga Berit krossade åttaåriga Annika inför våra ögon, så gör många av oss vuxna när det ställs krav på oss att stoppa det skolförtryck som vi kallar mobbning. Om sanningen är allt för hemsk föredrar vi lögnen. Det vi barn förstod om livet redan i första klass vill jag påstå var en hel del. Det var mer än många av oss vuxna klarar av att inse under hela vår livstid. Och så tror jag att det är. Många barn har på ett känslomässigt plan bättre människokännedom än många vuxna. För om det vore tvärtom, som vi så gärna vill tro att det är, så skulle vi inte lämna våra barn till varandras godtycke i grupp så som vi fortfarande gör. För den läxa som vi flickor så tydligt lärde oss där på skolgården var ju att en vanlig, hygglig människa kan förödmjuka en medmänniska för att rädda sig själv från prestigeförlust. För vi barn, vi kände Berit och hennes familj rätt så väl. Vi visste att hon var ungefär som vi. Om man var tillsammans med Berit på tu man hand så var hon snäll och det var roligt att leka med henne. Hon hade fantasi och kunde hitta på spännande lekar, men hon ville gärna själv bestämma hur de skulle lekas. Hennes föräldrar var inte så stränga som mina och inte så noga med ordningen där hemma, utan de lät Berit och hennes kamrater leka och stöka ganska fritt. Som barn kände man sig välkommen i hennes hem och inte särskilt påpassad av hennes föräldrar. Berit var det yngsta barnet av fyra och det var lätt att se att hon var omtyckt och älskad av sin familj. Hon var frimodigare än jag och hon vågade prata med andra vuxna på ett vuxet sätt. Hon var glad och skrattade ofta, såg folk ordentligt i ögonen och lät sig inte trampas på. Hon var ungefär som vi när det gällde prestationerna i skolan. Hon var särskilt duktig i idrott, men hon vägrade att göra saker som hon tyckte var onödiga. Till exempel vägrade hon att lära sig vissa, som hon sa, obegripliga psalmverser utantill. Och hon svalde inte heller den illasmakande fiskleverolja som vi kollektivt matades med en gång i veckan. När den skulle utdelas såg hon därför alltid till att stå nära tvättstället så att hon kunde spotta när läraren inte såg. Ingen av oss andra vågade försöka sig på någonting sånt. Men hon höll sig alltid på god fot med läraren, inte på något speciellt inställsamt vis, utan just därför att hon visste hur man ska bete sig för att de vuxna ska tycka om en. Berit retade ingen i onödan. Hon var duktig på att läsa av vad de vuxna förväntade sig av henne. Men de här egenskaperna kombinerade självsäkerhet, oräddhet, dominansbehov, hög status i gruppen och en välutvecklad förmåga att läsa av både sociala koder och kroppsspråk. De gjorde henne också till den drottning som kontinuerligt kränkte vissa av sina klasskamrater så snart läraren vände ryggen till.
I'm a fool.